Nå, nu är det så att det är en, alltså en nyzeeländsk expedition som vi ska delta i och det här. Och vi ska forska i hur havet där nere på Antarktis, hur det kan motstå förändringar, klimatförändringen till exempel. Så att vi ska försöka utreda hur känsligt havet är mot förändringar och då klimatförändringen.
Hur har istäcket påverkats sen 90-talet på Antarktis, Johanna Norkko?
No, det beror ju lite på var på Antarktis man är. Att vissa delar så har det smultit bort riktigt mycket och just där som vi kommer att jobba så har det inte ännu hänt så stora förändringar. Men det gör ju också att det är ett bra ställe att studera hur saker och ting kommer att påverkas. För vi tror ju att de här systemen som vi tittar på är så vana vid att läget är alltid precis stabilt och detsamma. Så de kan ju vara ganska känsliga för om det sen plötsligt börjar värmas upp eller så.
Patrik Patadegaman, du har varit till Antarktis oftare tror jag än vad jag tvättar min bil. Men det här är en forskningsexpedition och det är väl lite nytt för dig. Hur skiljer det den här resan sig från dina tidigare resor?
No, ja, det är ju verkligen nytt. Nu får vi inte klättra ett berg utan vi får verkligen göra forskning och det blir ju igen. Men just skrattade vi igår när vi snackade om den här grejen att min del av den här är då att filma och fota och se till att den här informationen kommer ut vad de gör på Antarktis. Så det är ju att, vad är bättre än det? Jag tycker om att filma och fota. Nu får jag fara på en expedition 6 veckor till Antarktis och bara filma och fota. Så det blir ju verkligen häftigt.
Och i något skede kommer det att du dokumenterar den här expeditionen på rörlig film och förstås stillbilder. Och sen kommer det sån här VR, det är inte statliga järnvägen, utan virtual reality. Vad kommer du att filma liksom?
Ja, virtual reality betyder det att vi filmar med en kamera och filmar att alla hålls samtidigt. Och sen när vi kommer hem därifrån har vi materialet med och då kan du sätta på dig sådana glasögon, plimps, och sen du vänder på huvudet så tittar lite höger och vänster uppåt och neråt. Och under isen på Antarktis kan det vara upp till 200-400 meter sikt. Det är som du simmar omkring i ett glas vodka och det här, och det är otroligt klart. Så det här, och det har inte gjorts tidigare, så det är ganska, ganska tufft.
Så vem av er alla tre kommer att dyka och vara under isen?
No, i det här fallet så kommer det vara jag då av oss tre, men att sen är det ju andra nya seländare som är med och dyker. Och det som är otroligt med Antarktis, man tänker ju ofta, och kanske på sådana bilder som Pata har som är otroligt fina när han har varit och klättrat då. Enormt fina berg och annat. Men alltså det är ganska kallt på liv. Det finns pingviner visserligen och sådär. Men det är ju helt makalöst när man kommer ner under den där isen. Alltså man kommer igenom isen och dyker ner i det här klara vattnet. Så det bara myllrar av liv där nere. Så kontrasten är ju helt enorm. Liksom från det som man ser ovanom isen.
Ja, du ser bara några finner nu i seländer. Ett par pingviner.
Så det är någonting sånt här kommer man att få se sen senare. Nå, hur tjock är isen i Antarktis? Kan man liksom säga något? Det varierar ju förstås.
Det varierar ju jättemycket, men att det kan vara alltså själva havsisen som då ibland bryter ut. Så den kan ju vara allt från 10 meter till 1 meter eller någonting. Och det är en stor skillnad till de här glaciärtungorna som är flera hundra meter tjocka. Men att det är ju ganska speciellt, alltså oftast så är isen där vi har dykt tidigare också, så det är kanske 2-4 meter tjock. Så det är en ganska stort projekt att bara komma igenom den där isen.
Ja, jag funderar just, jag börjar tänka själv när man är ute och pilkar och har en sån där isborr, man behöver något mera.
Jo. Plus att det ska vara ganska brett om jag ska rymma sig.
Överlag den här isens tjockhet, om någon tänker att hur tjock är isen på Antarktis, och flera platser så kan det vara upp till över 4 kilometer tjock där uppe på Antarktis. Och den väger så pass mycket att den har trottat ner hela Antarktis 600-1200 meter under havets yta. Så om den isen smälter så då ändrar nog Antarktis form och då ser vi bara berg där. Och jag tror att den här studien också, nu ska man hamna och flytta eftersom alla jordens havsyta skulle stiga med 68 meter ungefär vid det här skedet.
Och här kommer vi in på den här klimatförändringen. Finns det någon, eller det finns säkert, men har ni koll på det här, hur mycket medeltemperaturen har stigit på Antarktis?
Nå, där är faktiskt på Antarktis halvön så är det de snabbast liksom snabbaste områden som värms upp snabbast, och där har det ju under de senaste 50 åren tror jag det har värmts upp mellan 2-4 grader. Och det kan kännas som om det inte är särdeles mycket, men det är faktiskt jättemycket. Så där är ju väldigt stora ismassor som man befarar då att hålla på släppa så att säga ifrån Antarktis. Men som Joanna påpekade tidigare så är det hemskt olika beroende på var man är. Så i Rosshavet dit vi ska så hade det faktiskt varit väldigt stabilt väldigt länge. Så på ett längre perspektiv så är det ju så att det håller på att smälta där också. Men att uppvärmningen har varit snabbast på andra sidan Antarktis. Det vill säga upp mot Sydamerika, alltså på Antarktishaven.
Klimatförändringen är väl delvis organisk. Skriver man en artikel så där ute på svenska.yle.fi så kommer det klimatskeptiker anonyma givetvis att börja ifrågasätta allt det där. Men hur stor andel av klimatförändringen beror på människan?
Nå, där är man nog ganska överens om att den största delen av det här är förorsakat av människan. Att ser man på väldigt långa tidsserier tillbaka i tiden så att säga, som geologer och andra har tittat på, så ser man ju att när man ser på koldioxidhalten i atmosfären så har den har stigit helt absurt mycket nu under den, liksom så snabbt under en väldigt kort tid då människan har påverkat. Så att trots att det finns klimatskeptiker så skulle vi säga att över 95% av alla forskare som forskar i det här är liksom helt överens om att det är människan förorsakad klimatförändring. Så det är liksom inte ett skämt.
Jag pratar om Antarktisexpeditionen som äger rum på hösten tillsammans med forskarna Joanna Norko och Alf Norko från Tvärminne zoologiska station. Och du, Pata Degerman, ska vara med och får man säga hjälpa? Är du med och hjälper dem eller är du en sån här bihang egentligen som filmar dem?
No, det här är en expedition som åker iväg, så det är en expedition. Då finns det inga bihang åt alla delar av expeditionen. Och det är ett samarbete, vilket betyder det att okej, jag hjälper dem, de hjälper mig i fråga om vissa saker. Men det är helheten som gäller.
Och ni ska bo 4-5 veckor i tält?
Ja, det blir väl första veckan kanske blir, ja, nu blir det väl i tält då också, att det blir bo i tält.
Det är inte direkt sån här midsommarkamping i Silversand. Hur kalla nätter är det på hösten i Antarktis?
No, här är just, alltså nu är vi ute vid kusten så det är betydligt varmare så det här, men att på våren då i oktober, det är ju våren där nere, så är det nog på nätterna blir det ner mot minus 40 och så. Så det är ju relativt varmt om man tänker på Antarktis. Men ändå, ja, någonstans där kring minus 40 kan det bli på nätterna. Och sen är det ju inte länge, det är väl någon gång i slutet av oktober, november som sen solen går upp så att den är upp dygnet runt och då värms det ju upp snabbt.
Och vi måste faktiskt ha med oss en frys för att förvara prover och det är ju lite absurt att du åker till Antarktis men du behöver en frys med dig dit för att det blir för varmt.
Men kommer ni då att alltså, far ni ut med någon snöskåtrar eller skidor? Hur rör ni er?
Nu är det så att vi kommer att vi flyger ner till McMurdo Sound som är alltså nära den nyzeeländska och amerikanska basen. Och sen är vi några dagar på basen men sen åker vi ut i fält så att säga. Och då åker vi både med sådana Hägglunds bandvagnar och med helikoptrar ut till två olika fältbaser. Och sen när vi är på den fältbasen så är vi ganska länge på samma ställe. För att vi har mycket forskning vi måste klara av. Så det är inte så mycket att åka omkring sådär dagligen utan vi kanske har snöskotrar med för lokala transporter men i övrigt så är det vad heter det, mest att vi är liksom vid en fältbas som vi lägger upp själva.
Här när Alf Norko just berättade att det kan vara minus 40 grader på natten så var Pata Degerman någon små log så här lite djävulskt. Är det liksom sån här bastutemperatur för dig?
Nej, det är nog kallt. Det är nog kallt. Det mesta vi har haft någon gång där är minus 60 grader. Och, men det är stor skillnad mellan minus 40 och minus 60 grader. Men att minus 40 är nog kallt. Att då måste du direkt se, om du går ut, att vad du har på dig. Och du måste nog lite tycka om det också, att vara i så här kallt väder. Annars blir det inte trevligt.
Hur mycket blåser det där? För jag menar, om det blåser vinden, gör det ju kallare.
Det gör det mycket kallare, och Antarktis är världens vindigaste kontinent. Så att det blåser nog så gott som alltid lite. Men det gör det betydligt mycket kallare. Att om du har minus 40 grader sätter du 20 meter i sekunden på det så blir det ju kallt då.
Har du något sådana överlevnadstips till Joanna Norko och Alf Norko? När börjar du dela ut dem? Först när ni har landat, det är för sent att ångra sig.
No, en bra grej är den att om du är ute med att hålla liksom då bara fingrar eller om du börjar få kallt om fingrar, att om du inte kan sätta ihop liksom då lillfingret med tummen.
Ja, nu är alla här i studion och testar.
Ja, så då börjar det bli lite kritiskt. Så att om inte Joanna kan göra det här så då tar jag Joanna med in i tältet liksom. Så börjar vi hoppa och springa och vifta och ha för att få varmt. Men att det är nog också, vi hamnar att titta på varandras ansikten bland annat, att, som man i Kjell säger, att börjar det frysa någonting, då måste vi bara åtgärda den här grejen. Och vi har inte riktigt råd med att fingrarna börjar frysa där, för att vi är där för att göra vår sak och inte bli bortkuskade efter en vecka. Så att det här, att vi måste nå sig upp med de här grejerna.
Hur är det med provianten, födan? Vad äter man på en sån här expedition?
No, man äter riktigt bra faktiskt, och det är liksom den här nyzeeländska Antarktis-logistiken som ordnar all mat, så att vi får med oss stora lådor med mat, och då är det inte liksom sån här torrskaffning camping food, utan det är riktig mat. Och sen fungerar det så att vi har ett köks, antingen tält eller barack, som faktiskt kan vara uppvärmt också, så man kan komma dit och värma upp sig, och sen har man köksturer och alla hjälps åt att laga mat.
Jag tror att det är vi som sitter där, vet du, med Johanna och donar mat och allt som kommer upp och
fryser. Och det är en bra idé. Att vi har antarktiska, man äter helt hur mycket choklad och ost som helst, och man går ändå bara ner i vikt.
Ja, det går dubbelt mer energi där än vad här, och du sitter i studion där. Men sen om vi börjar dyka till exempel, kan det gå säkert upp till 7000 kilokalorier liksom, ja, då per dag. Så att Alfa äter så mycket du orkar, vet du. Vikten bara rasar.
Det är bra.
Ja.